Kapitel 15. Räddning. Perrin vred på sig så gott han nu kunde med händerna bakbundna och gav slutligen upp med en suck. Var gång han lyckades komma ifrån en sten hamnade han på två andra istället. Klumpigt försökte han få manteln över sig igen. Natten var kall och marken tycktes suga ur honom all värme, som den hade gjort varje natt sedan vitrockarna tagit dem. Sönerna tyckte inte att fångar behövde filtar eller skydd, särskilt inte farliga mörkvänner. Egwen låg tätt intill hans rygg för värmens skull och sov utmattningens djupa sömn. Hon mumlade inte ens när han vred på sig. Solen hade gått ned för länge sedan och han var öm i hela kroppen efter att hela dagen ha sprungit bakom en häst med en grimma om halsen, men sömnen vägrade infinna sig. Kolonnen rörde sig inte så snabbt. Eftersom de flesta reservhästarna gått till spillo i städningen kunde vitrockarna inte ta sig fram så snabbt som de ville. Förseningen var ännu en sak de ställde Perrin och Egwen till svars för. Men det slingrande dubbla ledet rörde sig ändå hela tiden. Kapten Bornhold ämnade nå Camelin i tid för vad det nu var. Och Perrin kände hela tiden en återhållen skräck för att om han ramlade skulle den vitrock som höll i grimskaftet inte stanna, trots att kapten Bornhold givit order om att fångarna skulle hållas vid liv tills de nått åklagarna i Amador. Han visste att han inte kunde rädda sig om det hände. De enda tillfällen då de gav honom händerna fria var när han skulle äta och inför besök vid latringropen. Grimman gjorde varje steg ödesdigert, varje sten under fötterna hotfull. Han gick med varje muskel på helspänn och spejade framför sig på marken med orolig blick. Var gång han såg på Egwen fann han att hon gjorde likadant. När hon mötte hans blick var hennes ansikte spänt och förfärat. Ingen av dem vågade ta blicken från marken, annat än för att snegla omkring sig. I vanliga fall sjönk han ihop som en urvriden trasa så snart vitrockarna lät honom stanna. Men i natt rusade tankarna omkring. Den fruktan som dessa dagar byggts upp i hans inre fick det att krypa i skinnet. Om han slöt ögonen såg han bara det som Bayer utlovat åt dem när de väl nådde Amador. Han var säker på att Egwen fortfarande inte trodde på det Bayer sa till dem med sin uttryckslösa röst. I så fall skulle hon inte kunna sova, hur trött hon än var. I början hade han inte heller trott på Bayer. Han ville det fortfarande inte. Människor gjorde helt enkelt inte så mot varandra. Men Bayer hotade egentligen inte. Som om han pratat om att få ett glas vatten pratade han om glödande järn och tänger, om knivar som flodde av hud och nålar som stack. Det verkade inte ens som om han ville skrämma dem. I hans ögon fanns inte ens en antydan till skadeglädje. Han berördes helt enkelt inte av ifall de var rädda eller ej, om de blev torterade eller ej, om de var vid liv eller ej. När detta väl gått upp för Perrin var det detta som fick honom att kallsvettas. Det var det som slutligen övertygade honom om att Bayer sa den enkla sanningen. De båda vakternas mantlar glimmade grå i det svaga månskenet. Han kunde inte urskilja deras ansikten, men han visste att de bevakade dem. Som om han och Egwin kunde försöka sig på något, det som var bundna till händer och fötter. Han mindes hur vakterna sett ut medan det fortfarande var så ljust att han såg. Mindes avsmaken i deras blickar och deras hopknipta munnar. Som om det satts att vakta monster, ingrodda med smuts, stinkande och vidriga att se på. Alla vitrockarna betraktade dem på det viset. Det förändrades aldrig. Ljus. Hur ska jag kunna övertyga dem om att vi inte är mörkvänner när de redan är övertygade om att vi är det? Det vände sig i magen. Förmodligen skulle det sluta med att han erkände vad som helst, bara för att få åklagarna att sluta. Det kom någon, en vitrock som bar på en lykta. Mannen stannade för att prata med vakterna som svarade aktningsfullt. Perrin hörde inte vad som sades, men han kände igen den högresta, utmärglade gestalten. Han kisade när lyktan stacks fram tätt in till hans ansikte. Bayer hade Perrins yxa i andra handen. Han hade själv lagt beslag på vapnet. Åtminstone såg Perrin honom aldrig utan den. Vakna, sa Bayer uttryckslöst, som om han trodde att Perrin sov med lyft huvud. Han lät orden följas av en hård spark i rebenen. Perrin grymtade sammanbitet till. Hans revben var redan fulla av blåmärken efter Bayers stövlar. Vakna, sa jag. Foten drogs bakåt igen och Perrin svarade snabbt. Jag är vaken. Man måste svara på det Bayer sade. Annars hittade han sätt att fånga ens uppmärksamhet. Bayer ställde ned lyktan på marken och böjde sig för att titta till repen som band dem. Mannen ryckte hårt i hans handleder, vred om hans armar. När Bayer fann att knutarna var lika hårt åtdragna som när han lämnat dem, slet han till i repet om Perrins fötter, släpade honom över marken. Karn såg ut att vara för utmärglad för att ha någon styrka, men Perrin kunde lika gärna ha varit ett litet barn. Det här hände varje natt. När Bayer rätade på ryggen såg Perrin att Egwene fortfarande sov. Vakna, skrek han. Egwene, vakna! Va? Vadå? Egwenes röst var förfärad och grötig av sömn. Hon lyfte på huvudet och blinkade i lyktskenet. Bayer visade inga tecken till besvikelse över att han inte fått sparka henne vaken. Det gjorde han aldrig. Han bara slet i hennes rep på samma sätt som han gjort med Perrins och struntade i att hon jämrade sig. Att vålla smärta var ännu en av de saker som inte tycktes beröra honom på något sätt. Perrin var den enda han bemödade sig om att göra illa. Även om Perrin inte kunde minnas händelsen så glömde inte Bayer att han hade dödat två av sönerna. Varför skulle mörkvänner sova, sa Bayer lidelsefritt, när hyggliga män måste hålla sig vakna för att bevaka dem? För hundrade gången, sa Egwene nedslaget, vi är inga mörkvänner. Perrin stenade till. Sådana förnekanden kunde ibland medföra en föreläsning som hölls med skorrande entonig röst. En föreläsning om bekännelser och ånger som ledde till en beskrivning av åklagarens metoder för att få fram detta. Ibland medförde det föreläsningen och en spark. Till hans häpnad brydde sig Bayer denna gång inte om det. Istället satte sig mannen på huk framför honom, kantig och utmärglat mager, med yxan över knäna. Den gyllene solen på vänstra sidan av manteln och de båda gyllene stjärnorna under den glittrade i lyktskenet. Han tog av sig hjälmen och ställde den bredvid lyktan. Som omväxling fanns det något mer än hat och ringaktning i hans ansikte. Någonting målmedvetet och outgrundligt. Han vilade armarna på yxskaftet och skärskådade Perrin tyst. Perrin försökte låta bli att vrida sig under denna insjunkna blick. Du försinkar oss, mörkvän, du och dina vargar. De invigdas råd har hört talas om sånt här och de vill veta mer. Så du måste föras till Amador och överlämnas till åklagarna, men du försinkar oss. Jag hade hoppats att vi skulle kunna ta oss fram tillräckligt snabbt även utan reservhästar, men jag hade fel. Han tystnade och rynkade pannan mot dem. Perrin väntade. Bayer skulle fortsätta när han var redo. Kaptenen är fångad i ett dilemma, sa Bayer slutligen. På grund av vargarna måste han föra er inför rådet. Men han måste också till Camblin. Vi har inga reservhästar åt er. Men om ni ska gå kommer vi inte till Camlin i tid. Kaptenen betraktar sina plikter med hängivenhet och hans avsikt är att föra er inför rådet. Egwen gav ett ljud ifrån sig. Byers stirrade på Perrin och han stirrade tillbaka, nästan rädd att blinka. Jag förstår inte, sa han sakta. Det finns ingenting att förstå, svarade Byer. Bara lösa tankar. Om ni flydde skulle vi inte hinna spåra upp er. Vi har inte en timme över om vi ska till Camlin i tid. Om ni till exempel skavde av era rep mot en vass sten och försvann i natten skulle kaptenens problem vara lösta. Utan att ta blicken från Perrin stack han handen under manteln och kastade någonting på marken. Automatiskt följde Perrin föremålet med blicken. När han förstod vad det var flämtade han till. En sten. En stenskärva med vass kant. Bara lösa tankar, sa Byer. Sådana hyser också era vakter i natt. Perrin blev plötsligt torr i munnen. Tänk igenom saken. Så hjälper det ljuset. Tänk igenom saken och begå inte några misstag. Kunde det vara sant? Kunde vitrockarnas behov av att ta sig snabbt till Camlin vara stort nog att föranleda detta? Att låta misstänkta mörkvänner undkomma? Det var ingen mening med att försöka i den riktningen. Han visste inte tillräckligt mycket. Byer var den enda vitrock som talade med dem, bortsett från kapten Bornhold. Och ingen av dem var just frikostig med upplysningar. Tänk i andra banor. Om Byer ville att de skulle komma undan, varför skar han då inte helt enkelt av repen? Om Byer ville att de skulle komma undan. Byer, som var in i märgen övertygad om att de var mörkvänner. Byer, som hatade mörkvänner ännu mer än han hatade den svarte själv. Byer, som tog alla ursäkter att vålla honom smärta eftersom han hade dödat två vitrockar. Ville Byer att det skulle komma undan? Om han hade tyckt att tankarna rusade innan så var det som ett jordskred nu. Trots kylan rann svetten i strömmar ner för hans kinder. Han kastade en blick på vakterna. Det var bara blekgrå skuggor, men det tycktes honom att de stod redo, väntade. Om han och Egwen blev dödade under ett flyktförsök och deras rep skurits av med en sten som kunde ha legat där av en slump, då skulle kaptenens dilemma vara löst, visst, och Byer skulle se de döda som han ville. Den magre mannen tog upp sin hjälm som legat intill lyktan och började resa sig. Vänta, sa Perrin hest. Tankarna tumlade om varandra medan han fåfängt sökte efter en utväg. Vänta, jag vill fråga en sak. Jag... Hjälp är på väg. Tanken slog ut i hans sinne. En klar ljusblixt mitt i kaos. Så överraskande att han ett ögonblick glömde allt annat. Till och med var han befann sig. Ljusfläck levde. Elias, tänkte han. Frågade utan ord ifall mannen levde. Han fick ett intryck till svar. Elias låg på en bädd av vintergröna grenar intill en liten eld i en grotta och vårdade ett sår i sidan. Alltihop tog bara ett ögonblick. Han stirrade på Byer och hans ansikte sprack upp i ett fåraktigt flin. Elias levde. Ljusfläck levde. Hjälp var på väg. Byer, som hade rest sig till hälften, hejdade sig och såg på honom. Du har slagits av en tanke, Perrin från Tjufloden, och jag vill veta vad. Ett ögonblick trodde Perrin att han menade den tanke som kommit från ljusfläck. Paniken for över hans ansikte, följd av lättnad. Det kunde Byer omöjligt veta. Byer iakttog hans växlande ansiktsuttryck, och för första gången sneglade vitrocken på den sten han hade kastat på marken. Han funderade på saken, insåg Perrin. Om han ändrade sig vad stenen beträffade skulle han låta dem leva så att de kunde berätta om det här. Rep kunde skavas av efter att de människor som bundits med dem var döda, även om det medförde risk för upptäckt. Han såg in i Byers ögon. De skuggiga ögonhålorna fick det att se ut som om de stirrade ut ur mörka grottor. Och där såg han sin död. Byer öppnade munnen, och medan Perrin väntade på att domen skulle falla började saker och ting hända för snabbt för att han skulle hinna tänka. Plötsligt försvann en av vakterna. I ena minuten fanns det två dunkla skepnader där. Nästa slukade natten upp den ena av dem. Den andra vakten vände sig om med början till ett rop på läpparna. Men innan han fått fram den första stavelsen hördes en dov duns och han välte som en fälld fura. Byers snurrade runt, snabb som en huggorm, och yxan virvlade så hastigt i hans händer att den ven. Perrin spärrade upp ögonen när det såg ut som om natten själv flödade in i ljusskenet. Han öppnade munnen för att skrika, men strupen var sammansnörd av skräck. Ett ögonblick glömde han att Byer ville döda dem. Vitrocken var en medmänniska, och natten hade fått liv för att döda dem alla. Så förvandlades det mörker som inkräktade på ljuset till lärn, med mantel som virvlade genom nyanser av grått och svart när han rörde sig. Yxan i Byers hand hög som en blixt, och det såg ut som om lärn oberört lutade sig åt sidan, lät äggen passera så nära att han måste ha känt vinddraget. Byers ögon vidgades när kraften i hugget fick honom att tappa balansen. När väktaren slog till och lät slaget följas av en spark, så snabbt att Perrin inte var säker på att han verkligen sett det. Vad han var säker på var att Byer föll ihop som en trastocka. Innan den fallande vitrocken nått marken stod väktaren på knä och släckte lyktan. När mörkret plötsligt återkom stirrade Perrin blint omkring sig. Län tycktes ha försvunnit igen.
Är det verkligen...
Egwen gav till en halvkvävd snyftning.
Vi trodde att ni var död. Vi trodde att ni var döda allihop.
Inte än. Väktarens låga viskning hade en road ton. Händer rörde vid Perrin, hittade repen. En kniv skar genom dem, lätt och försiktigt, och han var fri. De verkande musklerna protesterade när han satte sig upp. Han gned handlederna och såg mot en grå skepnad som var Byer.
Är han...
Nej, svarade Lans stämma dämpat ur mörkret. Jag dödar inte om jag inte har för avsikt att göra det. Men han kommer inte att besvära någon på en stund. Sluta fråga och ta ett par av deras mantlar. Vi har inte mycket tid på oss. Perrin kröp fram till Byer som låg på marken. Det krävdes självövervinnelse att röra vid honom, och när han kände hur vitrockens bröst höjdes och sänktes ryckte han nästan åt sig händerna. Det kröp i skinnet när han tvingade sig att knäppa upp spännet på den vita manteln och dra av den. Trots det Lärn hade sagt kunde han föreställa sig hur den avtärda mannen plötsligt for upp i mörkret. Snabbt trevade han runt tills han hittade sin yxa och kröp sedan fram till en av vakterna. Först förvirrades han av att han inte kände någon motvilja vid att röra vid denne medvetslöse man, men sedan förstod han varför. Alla vitrockarna hatade honom, men det var en mänsklig känsla. Byer ansåg bara att Perrin borde dö. Det fanns inget hat i det, ingen känsla alls. Han tog de båda mantlarna i famnen och vände sig om. Och paniken högg tag i honom. I mörkret hade han plötsligt ingen känsla för riktning, för hur han skulle hitta tillbaka till län och de andra. Hans fötter var som rotade i marken och han var rädd att röra sig. Till och med Byer doldes av natten utan den vita manteln. Det fanns ingenting att ta sikte på. Vart han än gick kunde det vara ut ur lägret. Här. Han snavade framåt mot Läns viskning tills händer hejdade honom. Egwen var en dunkel skugga och Läns ansikte en suddig fläck. Resten av väktaren tycktes inte alls finnas där. Han kunde känna blicken på sig och undrade om han skulle förklara. Ta på er mantlarna, sa Lärn lågt, snabbt. Rulla ihop era egna och var tysta. Än är ni inte i trygghet. Skyndsamt gav Perrin en av mantlarna till Egwen, lättad över att inte ha behövt berätta om sin rädsla. Han rullade ihop sin egen mantel till ett bylte han lätt kunde bära och slängde istället den vita över axlarna. Det stack till i honom när han kände hur den la sig över skuldrorna. Ett hugg av oro mellan skulderbladen. Var det Byers mantel han hade fått tag i? Han tyckte nästan att han kunde känna mannens lukt i den. Lan sa åt dem att hålla varandra i hand och Perrin grep sin yxa i ena handen och Egwens hand i den andra. Önskade att väktaren skulle låta dem fly därifrån så att han kunde hindra sin fantasi från att löpa amok. Men det bara stod där. Omgivna av sönernas tält, två skepnader i vita mantlar och en gestalt man kunde ana men inte se. Strax, viskade Lärn. Alldeles strax. En ljung eld sprängde natten ovanför lägret, så nära att Perrin kände hur håret på hans armar, hans huvud, reste sig när blixten stormade genom luften. Precis bortom tälten fick kraften jorden att spruta upp i en fontän och explosionen på marken blandades med den på himlen. Innan ljuset bleknade hade Lan börjat leda dem framåt. Vid deras första steg splittrades mörkret av ännu en åskvigg. Blixtarna kom tätt som hagel och natten flimrade. Som om det man såg var tillfälliga glimtar av mörker. Tordönet mullrade vilt. Det ena dönet övergick i det andra, som en oavlåtlig, rivande skräll. Skräckslagna hästar skriade och gnäggningarna dränktes, utom det ögonblick då åskan mattades av. Män kom tumlande ut ur sina tält, vissa i vita mantlar och andra blott halvklädda. Vissa rusande av och an och andra stående stilla, liksom bedövade. Genom detta tumult drog Lärn med sig dem, halvspringande, och Perrin fick utgöra eftertrupp. Vitrockar såg vildögda på dem när de sprang förbi. Några få ropade åt dem, men ropen förlorade sig mullret från skyn. Och när de hade sina vita mantar om sig var det ingen som försökte hejda dem. Förbi tälten, ut ur lägret och ut i natten, och ingen lyfte en hand mot dem. Marken var ojämn under Perrins fötter och buskar slog emot honom när han lät sig dras med. Blixtregnet flimrade nyckfullt till och försvann. Ekon av åska rullade över himlen innan också det tonade bort. Perrin såg sig om över axeln. En handfull eldar brann där borta bland tälten. Vissa av blixtarna måste ha slagit ned där, om inte männen hade vält lyktorna i paniken. Ännu hördes rop. Rösterna var ynkliga i natten. Man försökte återställa ordningen och ta reda på vad som hade hänt. Marken började slutta uppåt och de lämnade tält och eldar och rop bakom sig. Plötsligt stannade Lärn och han trampade nästan Egwen på hälarna. Framför dem i månskenet stod tre hästar. En skugga rörde sig och de hörde Moraines röst, tyngd av irritation. Ninniv har inte kommit tillbaka. Jag är rädd att den unga damen har gjort någonting dumt. Lärn snurrade runt på klacken, som om han tänkte återvända den väg han kommit. Men ett enda ord från Moraine, skarpt som en pisksnärt, hejdade honom. Nej. Han stod och såg på henne ur ögonvrån. Endast hans ansikte och händer syntes, och det bara som suddiga fläckar. Hon fortsatte med mildare stämma. Mildare, men inte mindre bestämd. Somt är viktigare än annat, det vet du. Väktaren rörde sig inte och hennes röst hårdnade igen. Minns dina eder, Erlan Mandragaron, de sju tornens herre. Den ed som Malkirs krönte stridsförste svor. Perrin ryckte till. Var Lan allt det? Egwen mumlade, men han kunde inte slita blicken från scenen framför sig. Län som stod där likt en varg från ljusfläcksflock, en varg som ansattes av den småvuxna Eisedén och fåfängt försökte undkomma sitt öde. Den orörliga scenen avbröts av ett brakande, grenar som gick av borta i skogen. Med två långa steg var Län mellan Moraine och ljudet, och det bleka månskenet flöt i strömmar längs hans svärd. Åtföljda av knakanden och knäckanden från undervegetationen kom ett par hästar utrusande mellan träden, och en av dem bar en ryttare. Bela! Utbrast Egwen, samtidigt som Ninniv sa från märens rygg. Det var nära att jag inte hittade er igen. Egwen, lov ske ljuset för att du lever. Hon gled ned från Bela, men när hon började gå framåt i båda från tjuvfloden högg Län tag i hennes arm, och hon tvärstannade och stirrade upp på honom. Vi måste ge oss av, Län, sa Moraine. Hon lät åter oberörd och väktaren släppte greppet. Ninniv gned sig på armen när hon skyndade fram för att ge Egwen en kram, men Perrin tyckte att han också hörde henne ge till ett lågt skratt. Det förbryllade honom, eftersom han inte trodde att det hade någonting att göra med att hon var glad att se dem igen. Var är Rant och Mert? Frågade han. Någon annanstans, svarade Moraine, och med skarp röst muttrade Ninniv någonting som fick Egwen att dra efter andan. Perrin blinkade till. Han hade hört slutet av en svordom, sådan som en kusk kunde använda, och grov dessutom. Ljuset giva att det är oskadda, fortsatte Eisedén, som om hon ingenting hade hört. Ingen av oss kommer att förbli oskadd, sa Län, om vitrockarna hittar oss. Byt mantlar och sitt upp. Perrin kravlade upp på den häst Ninniv hade tagit med sig. Att den inte hade någon sadel besvärade honom inte. Hemma red han inte ofta, men när så skedde var det oftast barbacka. Han hade kvar den vita manteln, hoprullad och fastbunden vid bältet. Väktaren sa att de inte fick lämna fler spår som sönerna kunde hitta än de måste. Han tyckte att han fortfarande kunde känna Byers lukt i den. När de gav sig av, väktaren först på sin stora svarta hingst, kände Perrin hur ljusfläck än en gång rörde vid hans sinne. Senare, vi möts igen. Mer en känsla än ord. En suck av ett löfte om ett förutbestämt möte. Av förväntan om vad som komma skulle. Av uppgivenhet inför det som komma skulle. Allt i stråk efter stråk. Han försökte fråga när och varför, blev fumlig av brådska och plötslig fruktan. Hans frenetiska frågor frambrakte bara samma innehållsdigra svar. Senare, vi möts igen. Det stannade kvar i hans tankar långt efter det att medvetandet om vargarna hade försvunnit. Län fortsatte söderut, sakta men säkert. Den natthöljda vildmarken med sänkor och höjder, buskar som doldes tills man kom rakt på dem, och mörka, täta träd tillät hur som helst ingen större hast. Två gånger lämnade väktaren dem och red tillbaka mot månskäran, och han och Mandarb förenades med natten. Båda gångerna återkom han med budet att han inte sett några tecken till att de blev förföljda. Egwen höll sig tätt in till Ninniv. Dämpade brottstycken av ett upphetsat samtal nådde Perrin. Flickorna var lika upprymda som om de hade kommit hem igen. Själv höll han sig i slutet av den lilla kolonnen. Ibland vände sig klokfrun om i sadeln för att se på honom, och varje gång vinkade han, liksom för att säga att allt var bra med honom, och stannade där han var. Han hade mycket att tänka på, även om han inte kunde få rätsida på det. Det som komma skulle. Vad var det som komma skulle? Perrin trodde att det måste närma sig gryningen när Moraine slutligen gav order om halt. Län hittade en ravin där han kunde göra upp en eld som doldes i en hålighet i en av sidorna. Äntligen fick de lov att göra sig kvitt i vita mantlarna, begrava dem i en grop i närheten av elden. När Perrin just skulle slänga ned den mantel han hade använt fångades hans blick av dess broderade guldsol och de två gyllene stjärnorna under. Han släppte manteln som om den stuckit honom, gned av händerna mot jackan och gick och satte sig avsides. Nu, sa Egwene, när Lan väl stod och skyfflade ned jord i gropen, kan väl någon berätta för mig var Rand och Matt håller hus? Jag tror att det är i Camlin, sa Moraine försiktigt, eller på väg dit. Ninive gav till en högljudd, nedlåtande grymtning, men Aes Sedain fortsatte som om hon inte blivit avbruten. Om inte, kommer jag ändå att hitta dem, det lovar jag. De åt en stillsam måltid på bröd, ost och varmt te. Till och med Egwens upprymdhet gav vika för tröttheten. Klokfrun fick fram en salva ur sin väska för det skavsår repen hade lämnat på Egwens handleder och en annan salva för de andra blåmärkena. När hon kom till Perrin, som satt ensam i utkanten av eldskenet, tittade han inte upp. Hon stod bredvid honom en stund och såg tyst på honom. Men sedan ställde hon ned väskan bredvid sig och sa bestämt: "Ta av dig skjorta och jacka, Perrin. Jag har hört att en av vitrockarna fick ett horn i sidan till dig." Han fogade sig sakta, ännu halvt förlorad i ljusfläcks budskap, och Ninive flämtade till. Häpen stirrade han på henne och sedan på sitt nakna bröst. Det var missfärgat helt och hållet, och de nyare purpurröda fläckarna täckte över äldre som bleknat till olika skiftningar av brunt och gult. Endast det tjocka pansar av muskler han skaffat sig under sina timmar i Mäster Johans smedja hade förhindrat att han fått revbenen brutna. Så länge han haft tankarna upptagna av vargarna hade han kunnat glömma smärtan. Men nu påmindes han om den, och den kom gärna tillbaka. Ofrivilligt tog han ett djupt andetag och bet ihop tänderna om ett jämrande. Hur i all världen kunde han tycka så illa om dig, frågade Ninive förundrat. Jag dödade två män, högt sa han. Jag vet inte. Hon rotade runt i väskan och han ryckte till när hon strök ut en oljig salva över hans blåmärken. Jordreva, fingerört och solrot, sa hon. Den var kall och varm på en gång och fick honom att börja huttra samtidigt som han svettades. Men han gjorde inga invändningar. Han hade erfarenhet av Ninives salvor och omslag sedan tidigare. Medan hon med varliga fingrar gned in salvan försvann hettan och kylan och tog smärtan med sig. De purpurröda fläckarna blev bruna. De bruna och gula bleknade och somliga av dem försvann helt. På försök tog han ett djupt andetag. Han kände knappt ett stick. Du ser förvånad ut, sa Ninive. Hon såg själv lite förvånad ut och egendomligt rädd. Nästa gång kan du vända dig till henne. Inte förvånad, sa han tröstande. Bara glad. Ibland gjorde Ninives salvor verkan långsamt och ibland fort. Men det gjorde alltid verkan. Vad har hänt med Randomert? Ninive började stoppa ned flaskor och krus i väskan igen. Slängde ned dem, som om hon körde dem genom något hinder. Hon säger att det inte är någon fara med dem. Hon säger att vi kommer att hitta dem. I Camlin, säger hon. Hon säger att det är för viktigt för att vi inte ska göra det. Vad nu det betyder. Hon har väldigt mycket att säga. Mot sin vilja flinade Perrin. Vad som än hade förändrats var klokfrun fortfarande sitt vanliga jag. Och hon och Aes Sedain var fortfarande långt ifrån goda vänner. Mens stelnade Ninive till och stirrade på hans ansikte. Hon släppte sin väska och tryckte handryggarna mot hans kinder och panna. Han försökte dra sig undan. Men hon grep tag om hans huvud med båda händerna och drog upp hans ögonlock med tummarna, såg forskande på hans ögon och mumlade för sig själv. Trots att hon var så liten hade hon inga svårigheter med att hålla fast hans huvud. Det var aldrig lätt att komma undan Ninive när hon inte ville låta en göra det. Jag förstår inte, sa hon slutligen, släppte honom och satte sig på huk. Om det vore gula febern skulle du inte kunna stå upp. Men du har ingen feber och dina ögonvitor är inte gula, bara irisarna. Gula, sa Moraine, och både Perrin och Ninive hoppade till. Aes Sedain hade nalkats under fullständig tystnad. Egwen låg och sov vid elden, hoprullad i manteln, såg Perrin. Hans egna ögonlock ville hela tiden sjunka ned. Det är ingenting, sa han. Men Moraine satte handen under hans haka och vände upp hans ansikte så att hon kunde se på hans ögon på samma sätt som Ninive hade gjort. Han ryckte undan huvudet argt. De båda kvinnorna behandlade honom som om han vore ett barn. Jag sa ju att det inte är någonting. Detta gick inte att förutsäga. Det lät som om Moraine talade för sig själv. Hon hade blicken fäst på någonting på andra sidan om honom. Någonting som var förutbestämt skulle vävas. Eller en förändring i väven. Om en förändring, vem ligger bakom? Ingen vet hur hjulet vrider sig. Så måste det vara. Vet ni vad det är? Frågade Ninive motvilligt. Och så tvekade hon. Kan ni hjälpa honom med ert helande? Bönen om hjälp, medgivandet att hon ingenting kunde göra, lät som om den drogs ur henne. Perrin blängde på de två kvinnorna. Om ni ska prata om mig så prata med mig. Jag sitter här. Ingen av dem såg på honom. Helande, sa Moraine. Helande kan inte göra någonting åt detta. Det är ingen sjukdom och det kommer inte... Hon tvekade ett ögonblick men sneglade sedan på Perrin, en snabb blick som innehöll mycket beklagan. Men blicken innefattade inte honom och han muttrade vresigt när hon vände sig mot Ninive igen. Jag tänkte säga att det inte kommer att skada honom. Men vem kan avgöra vilka följderna blir? Åtminstone kan jag säga att det inte kommer att skada honom direkt. Ninive reste sig upp, borstade av knäna och mötte Aes Sedains blick. Det duger inte. Om det är något fel på vad som är. Vad som är vävt är redan omöjligt att förändra. Moraine vände sig med ens bort. Vi måste sova medan vi kan. Och ge oss av så snart det blir ljust. Om den svartes makt blir för stor. Vi måste nå Caimlin snart. Ninive slet argt åt sig sin väska och stegade iväg innan Perrin hunnit säga något. Han började muttra en svordom. Men en tanke slog honom likt en blixt och han satt där och häpnade för sig själv. Aes Sedain visste det där om vargarna. Och hon trodde att det kunde vara den svartes verk. Han genomfors av en rysning. Snabbt drog han på sig skjortan, stoppade klumpigt in den i byxorna och tog på sig jacka och mantel igen. Kläderna hjälpte inte mycket. Han kände sig kall ända in på benen och märgen var som frusen gelé. Län sjönk ned på marken med benen i kors och slängde manteln bakåt. Perrin var glad för det. Det var obehagligt att titta på väktaren och inte få fäste med blicken. En lång stund satt de helt enkelt och stirrade på varandra. Väktarens kantiga ansikte var outgrundligt. Men Perrin tyckte sig ur hans blick kunna utläsa någonting. Medkänsla. Nyfikenhet. Bådadera. Ni vet, sa han och Lärn nickade. En del, men inte allt. Var det något som bara hände dig? Eller mötte du en vägvisare? En mellanhand? Vi träffade en man, sa Perrin sakta. Han vet. Men tänker han samma sak som Moraine?
Han sa att han hette Elias. Elias Mashera.
Lan drog efter andan och Perrin såg skarpt på honom. Känner ni honom?
Jag kände honom. Han lärde mig mycket. Om stora fördärv och om det här.
Lan nuddade vid svärdsfästet.
Han var väktare före. Före det som hände honom.
Röda Aya.
Han sneglade mot Moraine som låg framför brasan.
Det var första gången Perrin hade sett väktaren osäker vad han kunde minnas.
I Shadalogoth hade Lärn varit viss och stark, liksom när han stod inför blekmän och trollocker. Han var inte rädd nu, det var Perrin övertygad om. Men han var vaksam, som om han kunde komma att försäga sig. Som om det han hade att säga kunde vara farligt.
Jag har hört talas om Röda Aya, sa han till Lärn. Och det mesta av vad du har hört är säkert inte sant. Du måste förstå att det finns klickar i Tervallon. Vissa vill bekämpa den svarte på ett sätt, andra på ett annat. Målet är detsamma, men skillnaderna kan innebära att liv förändras eller ändras. Människors eller rikens liv. Mår han väl, Elias?
Jag tror det. Vitrockarna sa att de hade dödat honom med en ljusfläck.
Perrin sneglade olustigt på väktaren.
Jag vet inte.
Lärn tycktes motsträvigt godta att han inte gjorde det. Och han gjorde honom järv nog att fortsätta.
Det här med att prata med vargar. Moraine tycks tro att det är någonting som den svarta har åstadkommit. Men det är det väl inte?
Han vägrade att tro att Elias var en mörk vän.
Men Lan tvekade och svetten bröt fram i Perrins panna. Kalla pärlor som blev ännu kallare av natten.
När väktaren väl tog till orda rann det ner för hans kinder.
Nej, inte i sig. Vissa tror det, men de har fel. Det var åldrat och förlorat långt innan den svarte blev bunden. Men slumpen då smed. Ibland finns det någonting godtyckligt i väven, åtminstone för våra ögon. Men hur stor är chansen att du av en slump skulle möta någon som kunde vägleda dig i detta, medan du är den som kan följa vägledningen? Här formas stora väven, den som vissa kallar åldrarnas slöja. Och ni tre pojkar står i mittpunkten för den. Jag tror inte att det finns mycket slump kvar i era liv nu. Har ni blivit utvalda? Och är det av ljuset eller av skuggan?
Den svarte kan inte vidröra oss om vi inte nämner hans namn.
Genast tänkte Perrin på drömmarna om Balsamon. Drömmarna som var mer än drömmar. Han gned svetten ur ansiktet.
Det kan han inte.
Envis som en sten, sa väktaren fundersamt. Kanske envis nog att kunna rädda dig till sist. Kom ihåg vilka tider det är vi lever i, smed. Kom ihåg vad Moraine Sede har sagt till dig. I dessa tider är det mycket som upplöses och rämnar. Gamla gränser försvagas. Gamla murar vittrar. Gränserna mellan det som är och det som har varit. Mellan det som är och det som komma skall.
Hans röst blev bister.
Murarna till den svartes fängelse. Detta kan vara slutet på en ålder. Vi kan se en ny ålder födas innan vi dör. Eller också är det kanske åldrarnas slut, själva tidens slut, världens ände.
Plötsligt flinade han till, men hans flin var lika bistert som blängandet.
Hans ögon glittrade muntert som ett skratt vid galgens fot. Men det är ingenting vi ska oroa oss för, eller hur, smed? Vi strider mot skuggan så länge vi har liv i kroppen. Och om den övermannar oss bits och klöser vi medan vi faller. Ni från Tjufloden är för envisa för att ge upp. Oroa dig inte för huruvida den svarte har gripit in i ditt liv. Du är tillbaka bland vänner nu.
Kom ihåg att ingen vet hur hjulet vrider sig. Inte ens den svarte kan ändra på det. Och Moraine vakar över dig. Men det är bäst att vi hittar dina andra vänner nu.
Vad menar ni?
De har ingen ACD som hämtar kraft ur urkällan till sitt beskydd. Smed, murarna kan ha blivit så svaga att en svarte själv kan vidröra skeenden. Inte obehindrat, för då vore det redan ute med oss. Men kanske små skiftningar i trådarna. Att man av en slump går om ett hörn istället för ett annat. Ett tillfälligt möte. Ett tillfälligt ord. Eller vad som ser ut som tillfälligheter. Och det kan ha gått så långt in i skuggan att inte ens Moraine kan leda dem ut igen. Vi måste hitta dem, sa Perrin. Och väktaren gav till ett grymtande skratt.
Vad är det jag har sagt?
Sov nu, smed. Läns mantel svepte ned över honom igen när han reste sig. I det svaga skenet från elden och månen tycktes han nästan vara en del av skuggorna bakom.
Vi har ett par hårda dagar framför oss innan vi når Camelin. Be att vi finner dem där.
Men Moraine, hon kan hitta dem var som helst, eller hur? Det säger hon att hon kan.
Men kan hon hitta dem i tid? Om den svarte är stark nog att själv ingripa är tiden snart ute. Be att vi finner dem i Camelins smed. Annars kan vi vara förlorade allihop.